God morgon. Ni är vakna, va? Härligt. Så otroligt roligt att få vara här. Det känns både glad och det känns som en nådefullt och nära att få känna tillsammans med dig, Lasse, en sån här dag igen. Det är ju några år sedan. Och få vara dessutom i den församling där Matteo har tagit emot med öppen famn. Det är härligt. Så det är bara tacksamhet. Jag känner mig inte nervös för att vara här. Jag känner bara glädje och tacksamhet, så att säga. Och så är det underbart med barn. Massor med härliga barn här som gick iväg. Ni har väl hört om här pojken som kom hem från söndagsskolan och var förtvivlad och sa så här att mamma, jag vill inte till himlen. Ja, har ni hört det? Men vad säger du på? Vad har ni pratat om i söndagsskolan idag? Jag försöker prata om himlen och jag vill verkligen inte dit, sa. Men vad säger du? Varför då? Ja, men fröken sa att himlen är som en gudstjänst som aldrig tar slut. Det blir inte mycket himmel här idag, för den här gudstjänsten kommer ta slut någon gång. Och Herren har väl signat mig med många barn. Jag har inte lika många som Jakob. Men jag har 5 barn. Jag har en bild på min familj här. Ja. Ni ser Matteo där. Utan mustasch. Så det är han som är längst bort där. Han hör ihop med Paula som är nummer 2 där. Men han är inte min son då. Men han känns som en i familjen idag. Ja, jag ville bara dela med mig av det så ni fick se det. Jag tänkte att jag skulle dela ett ord som faktiskt jag fick på mitt hjärta här i veckan. Jag vet att ni har ett tema som är öppenhet. Bygge pågår. Och ni kan ju misstolka min predikan om ni vill åt det hållet. Det finns en öppenhet i det jag ska tala om just runt omkring de här ämnena. Ska vi be tillsammans innan vi läser Guds ord? Ja, far i himlen, vi tackar dig för att vi får vara dina barn, Herre. För att vi får vara en del av din familj. För att jag får vara här med en del av din stora familj. Och vi får komma inför dig. Och jag ber, far, att du ska låta din heliga ande få tala till oss idag. Du vet att jag kan kanske kittla förståndet på något sätt. Men det är bara du, heliga ande, som kan gå på djupet, som utransakar oss, som känner oss utan och innan och som vet vad var och en brottas och lever med här. Kom, helig ande, och möt de behov som finns i vår familj här idag, Herre. Ja, Herre, vi ber. Vad välsignade du vill göra, Herre. Jesus Kristus. Amen. Jag ska börja från Jesaja kapitel 43. Jesaja 43 och vers 18 och 19 där det står så här. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Ser du inte att jag har städat? Det kanske inte har hänt dig när du kommer hem från jobbet. Men det händer mig ibland att det går några minuter, en halvtimme, och Kristin, min fru, säger: ser inte du att jag har städat? Eller ser du inte att jag har bytt gardiner? Ser du inte att jag har köpt nya planter? Hur tråkigt är det inte att komma till jobbet om man har klippt sig och ingen säger vad fin du blev? Har du klippt? Vad har du gjort liksom? Kan ni känna igen er? Man har fokus på något annat. Man har fokus på något helt annat. Och det är det jag vill tala om idag. Om blicken. Om vilken betydelse blicken har. Vad är det som påverkar ditt seende? För nu avslöjar Jesaja när vi läser här att det finns någon hemlighet. Se, jag gör någonting nytt. Se, det finns någonting i blicken. Och att vårt förflutna, han börjar ju där någonstans, att vårt förflutna påverkar vår framtidsblick. Det är våra erfarenheter, det vi har varit med om, det vi har hört, det vi har sett, alla intryck vi har fått av goda och onda människor i vår omgivning genom livet som påverkar vårt sätt att se både nuet och framtiden. Och Jesaja förenklar det ganska mycket. Han säger, tänk inte på det som har varit. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Det jag har fått till mig är att Gud har lagt ner tidigare i ditt liv. Kanske både ord, drömmar, kallelse eller kanske bara en liten tanke om framtiden tidigare i ditt liv. Och det blev inte som du har tänkt dig. Jag lyssnade på en sån sång igår hemma hos dig, Lasse, och bara tänkte ja, det är precis det jag ska prata om imorgon. Det blev inte som du har tänkt dig. Så den här predikan är till dig. Det saker och ting inte blev som du hade tänkt dig. Livet rullar på och det finns stunder och situationer där den tanken kommer tillbaka. Det blir en sorg inom dig och du försöker skaka bort den. Kanske du har försökt och försöker släppa den tanken, men Gud har inte gjort det. Bara några kapitel senare, Jesaja 55, så står det så här. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska den inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. En man, han blev uppsagt från en tidning med motiveringen av hans chef som var så här. Du har för dålig fantasi och har inga bra idéer att komma med. Den här mannen försökte starta olika tidningar, det gick inte bra. Alltså frustrerad en kväll går han in i garaget där han brukar sitta och teckna. En liten mus springer mellan benen och där den kvällen föddes seriefiguren Mickey Mouse. Denna fantasilösa mannen hette Walt Disney. Pojken lärde sig inte att tala förrän han var 4 år gammal. Alltså ni som har barn, ni vet ju att går det 2 år och det blir liksom inte ett pappa eller mamma eller någonting, börjar man ju fundera på vad är det som händer här? Det är liksom något som inte stämmer. Han var 4 år gammal och kunde inte prata än. Psykologerna sa till mamman, din son har nedsatt förstånd. Han är slö, han är osocial och han har något problem i huvudet. Han blev utslängd från skolan i Zürich för han inte klarade hänga med i klassen. Den mannen hette Albert Einstein. Du har inte det som krävs. Och det vet du ju, för att du hört den rösten av några. Och du själv har fastnat i det. Men känner vi ju igen. Vi bedöms av andra utifrån utseende, utifrån förmågor som vi har visat fram tills nu. Av arv och miljö. Och misslyckanden och ord av olika slag har till och med förstärkt synen på oss själva. Och du tänker, det kommer ju inte bli som jag tänkte. Så idag är det dags att vakna. För det vi läste om det är att det han en gång har planterat, det kommer inte återvända till honom fåfängt, utan att först ha fått göra den verkan. Men du och jag behöver tillåta honom att göra det. För vår tro hänger ihop med just detta. Vår tro hör ihop med vårt seende, med vår blick. Det finns så många gånger i Bibeln. Det Gud talar, det profeter talar, det änglar kommer och säger till människor: lyft blicken. Lyft blicken. För den avgör vilka steg vi tar. Den avgör vilka beslut vi tar. Den avgör vad vi lämnar bakom och vad vi rör oss mot. Jag vet inte om ni har fått med en liten bild här som jag hade i en kalender hemma. Den där. Om man stirrar på en stängd dörr så missar man lätt ett öppet fönster. Jag känner mig jättemycket i det här. Det är ju precis så det är. Så har det varit så många gånger i mitt liv. Man bara stirrar sig liksom blind på det. Och Hebreerbrevet säger så här att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Så uppenbarelse bygger inte på mänsklig liksom förstånd eller vishet. Det är liksom inte en intellektuell ansträngning att nu ska jag försöka se möjligheter. Nu ska jag försöka vända mig liksom om på något sätt. Utan uppenbarelse, det är när Guds ljus kommer över en situation, en relation, en församling. Det är när helt plötsligt kommer spotlighten på något annat och blicken helt plötsligt riktas mot det. Paulus, han var så intellektuell man kunde bli. Han var så kunnig i skriften, han kunde den utan till. Men ändå kunde inte han se att Jesus Kristus var Messias. Att han var Guds son och att han var långt mycket värdefullare än han kunde ens ana eller ens tänka. Och så kommer en dag då ljuset tänds över Paulus liv på väg till Damaskus. Och i det ögonblicket så förvandlas dessa knäppgökar som man förföljde för att döda och stena och liksom förgöra till det mest älskade bröder han var beredd att ge sitt liv för. Vad hade hänt? Blicken hade förändrats. Och det kallas för uppenbarelse, nämligen att se det Gud ser. Att se det Gud ser. Det är någonting som händer med Paulus i det ögonblicket som gör honom lik Josua och Kaleb. Som ser Jeriko på ett annat sätt med andra ögon än alla de andra spejarna. I det ögonblicket blir han lik Abraham som lämnar det som uppenbart att se till någonting som han inte kan se eftersom Gud bara har sagt gå. I det ögonblicket blir han lik David som ser Goliat med helt andra ögon än en tränad armé. Och så där kan vi fortsätta. Du och jag, vi tillhör det här folket för vi har gått från död till liv, från mörker till ljus. Och att tro är inte att komma varje söndag och sjunga samma sånger och säga förståndsmässigt, jag håller med det Bibeln säger. Förstå, utan tro är att lyfta blicken och få Faderns perspektiv på människor runt omkring oss, på vårt förflutna, på vårt nu, på det som ligger framför. Att få pappa Guds ögon i olika situationer. Jeremia, han var ung när han blev kallad. Det första Gud kommer till honom och säger så här. Han ska liksom pröva. Kan vi jobba tillsammans, du och jag, Jeremia? Kan vi det? Och då säger han, vad ser du? Och han bara säger vad han ser. Vad är det han ser? Han ser ett träd, va? Kommer inte ihåg riktigt vad jag står. Jag ser ett mandelträd. Bra. Du ser rätt, säger Gud. Nu kan vi köra vidare. Och jag tror att Gud kommer till dig och mig i olika situationer i livet och säger, vad är det du ser för någonting? Du vet, jag ser. Du hörde ju, du var ju med, du vet allting. Och så har vi liksom fastnat i det. Men Gud har tänkt någonting helt annat. Här kan vi befinna oss som personer, i ett äktenskap, i en organisation, i en församling. Vi styrs av våra föreställningar. Paulus, han använder ordet tankebyggnader. Bygge pågår kan man ju också relatera till tankebyggnader åt fel håll helt enkelt. Men våra föreställningar, de liksom styr oss väldigt, väldigt mycket. En idé som en gång kom in. En föreställning brukar jag säga, den behöver absolut inte vara sann, men den känns som sann för dig. Den här är en sanning du lever efter, fast alla runt omkring uppenbart tänker att det här är ju inte sant. Men den har blivit sann för dig, för du har byggt upp den genom tiden. En föreställning är som en bordsskiva som börjar med en idé som är bordsskiva, som varje sak du hittar som bekräftar den idén du har om en situation, om ett sammanhang, om dig själv eller om en annan människa, blir som ett bordsben. Och det är som att du söker någonting som bekräftar den idén. Och det blir bordsben efter bordsben efter bordsben. Till slut som är en stark plattform du utgår från i livet. Och det är en föreställning du bygger på. Om Gud, om dig själv, om ett sammanhang. Och det kvittar hur många andra saker som kommer i vägen som motsäger din föreställning. Du är fast i den föreställningen, i den tankebyggnaden, och du styrs av den, för din blick har fått tunnelseende att hitta de saker som den stannar i, det som bekräftar just den tanken som någon gång såddes hos dig. Jag hade en period i mitt liv då jag vågade inte ens be. Vad händer om jag ber? Han kanske inte svarar och jag orkar inte ta det. Jag stängde ner liksom det paketet. Det kvittar hur många bibelord som stod sök så ska du finna, be så ska du få. Och vad du än ber, vad två eller tre kommer överens om att be. Om någon hade sagt ett bibelord till mig i den linjen så hade jag kastat bibeln på dem och sagt dra härifrån. Jag klarar liksom inte av det. Och jag klarar, på något sätt så handlar det för mig att jag, min måttstock för Guds godhet, det var nuet. Jag kunde inte se hela perspektivet, hela paketet. Blicken var här och nu. Och när jag mätte Guds nåd, Guds godhet, Guds löften, Guds barmhärtighet i mitt liv, så var det här och nu. Och där kunde inte jag se det. Jag kunde inte se hans kalender. Jag vågade inte be om saker som jag idag lever i. Men som han i sin nåd har gett mig. Därför att tiden är ju Guds bästa vän. Inte våran. Eller hur? Är det någon som säger så bara. Tiden. Ja, fantastiskt. Jag har så mycket tid. Det är min bästa vän. Det är inte många. Jag har inte träffat många. Inte ens min pappa som är pensionär 80 år. Han är nästan stressad av alla YouTube-kanaler och bloggar han håller på med. Som 80-åring. Så bara, ah, det är så skönt att komma till Norrköping, säger jag, för han bor i Stockholm. För här kan jag slappna av. Ja, men du kan ju slappna av. Du behöver ju inte. Men jag hade en period verkligen där allt blev väldigt, väldigt mörkt. Och i den perioden så åkte jag till New York och hälsade på en barndomsvän i New York. Och han jobbade på dagarna, så jag skötte mig själv på dagarna. Jag bara åkte dit en vecka bara för att komma bort allting. All ångest, allt mörkt, allt som bara liksom jag inte ville vara i. Och så gick jag förbi en kyrka i någon promenad jag gick. Och det stod på spanska utanför. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad kyrkan hette ens. Så det står ikväll, var det, är det gudstjänst 18.00. Det var mitt i veckan. Tänkte jag, här. Jag är ju född och uppvuxen i Argentina, så spanska. Liksom. Men det kändes ju bra. Hit kan jag komma ikväll, tänkte jag. Ingen känner mig. Jätteskönt att komma till kyrka. Ingen vet att jag är liksom en misslyckad gammal pastor. Och det är allt bara blivit fel. Liksom. Kommer in ganska på kvällen. Det är stor. 1000 pers. Satte mig liksom från mitten och bakåt. Lite längre bak. Och det är riktigt tjolabalo. Alltså. Det var inte riktigt pingkyrkan Hässleholm. Det dansades och det ropades och det var liksom världens liv där inne, och jag tänkte, ja men här, jag sätter mig här, tittar med en stund, och sen när jag på lovsång ganska länge, så helt plötsligt då öppnas liksom dörren så här, då kommer pastorn ut i en sån här glittrig kavaj, och jag trots att jag själv hade fallit ner från hästen, allting, jag hade förlorat allting, jag var helt så här, så sett det jag mig och tänker, vem tror han att han är? Det är märkligt, va? Hur vi funkar. Och liksom börja bedöma församlingen, börja bedöma honom. Och helt plötsligt så tänker jag, vem är, men hallå Daniel, vem är du för att döma? Vem är du för att döma? Kan du inte bara stanna till i huvudet en liten stund? Och han gick fram och predikade, kom inte ihåg vad han predikade om. Men jag satt och bara tittade ner och sa en fras hela tiden till Gud. Jag har förlorat allt. Jag har förlorat allt. Jag satt och tittade på den där dörren som var stängd. Han slutade predika. Försvann lika fort genom dörren. Och lovsången fortsatte. Tänkte jag, det var ingen förbön eller någonting. Han försvann där. Alla ställde sig upp och jag satt längst ut på en bänk så här. Och helt plötsligt så bara, så står den här glittriga kostympastorn bredvid mig. Och så bara säger han så här, do you speak Spanish? Säger han så här, si, hablo español. Så här. Då bara tog han mitt huvud så här. Och så skrek han till mig, vakna! Vakna! Du sitter här och säger att du har förlorat allt. Men öppna dina ögon! Och jag bara, vad säger Karl liksom? Jag är på andra sidan jordklotet. Ingen känner mig här. Och han ser. Gud har visat liksom att jag sitter med ett mantra. Och Gud måste ta tag i den här glittriga kostymen. Och säga så bara, vakna nu liksom. Försöka riva ner alla de här tankebyggnader på något sätt som har byggts upp. Bara du har inte förlorat någonting. Och så säger han så här, imorgon, när mötet är slut går du ut till receptionen. Du bokar en timme med mig imorgon. Jag ska prioritera där, så ska jag sitta ner och prata med mig. Kommer dit dagen efter, han bara kör i en timme. Och jag bara, jag hade inga bilder i framtiden innan. Men efter det samtalet någonstans så började jag känna så här. Jag kanske ska våga släppa blicken bakåt och våga titta framåt på något sätt. Jag tror att när vi hamnar i de här situationerna i livet så behöver vi människor runt omkring som stör vår blick. Känner du någon? Tänker du just nu på någon som befinner sig i en sån situation? Tveka inte att höra av dig. Stör blicken. Påminn om någonting annat än det man har fastnat i tanken. Jag hade inte bara den där glittriga pastorn där borta. Utan här inne har vi två andra utan glittriga kavajer. Lasse och Bengt som sitter här. Som i olika perioder liksom bara, men Daniel, men Daniel, men Daniel. Lasse frågade mig efter en tid. Jag vill att du kommer och predikar, och det var i Norrköping. Så bara, Ska jag stå där fram och predika? Hur kan han fråga mig liksom? Han vet han allt om mig? Vad då vet han allt om dig? Gud vet ju allt om dig. Gud känner dig och han vill att du ska lyfta blicken. Att Jesus omringas av människor som i andras ögon inte höll måttet säger ju oss någonting om blicken. Han såg något annat. Han såg något annat när han mötte människor. Han fastnade inte i det första intrycket. Hans blick var marinerad av faderns hjärta. Jag tror att annars missar vi liksom den där kontakten, det där behovet som finns i en annan människa. Och vi hamnar i att sätta människor i fack. Och du och jag inte kallar det till det. Vi kallar det för att ha en annan blick när vi ser människor. En helt annan blick. Och det är faderns blick som vi behöver ha. Jesus, han hade Levi, det är människor runt omkring bara, wow, han är ju en svikare. Han har sålt sig till romarna. Han har Maria Magdalena, en officerare, besatta leprasjuka, en samarisk kvinna. Och det finns ett sammanhang där Jesus vill försäkra sig om att lärjungarnas blick håller på att förvandlas på riktigt. Och det blir liksom garantin för honom att de håller på att bli lika honom. Och där i Markus 8, där Jesus frågar dem, vad säger människorna om mig? Ja, du är det här, du är profet, och det är ena Elia och Johannes döparen och så här. Okej, nästa steg blir så här, vem säger ni att jag är? Och då kommer det i kapitel 9, senare, det kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst. Denna är min son, den älskade, lyssna till honom. Det är där allt börjar, med faderns perspektiv. Och du har en trestegsraket här att fundera på när du funderar över ditt liv, när du funderar över ett sammanhang, när du börjar döma andra människor, så bara, vad säger människorna om den personen? Inget bra alltså. Inget bra strategi. Gud har inte kallat oss in att börja prata med varandra om vad vi tycker om en annan människa. No, no. Utan Jesus, han säger så här, vad säger fadern? Att komma dit, till den punkten i vårt liv, där vi lyfter blicken och så, precis det uppenbarligen egentligen handlar om, det är att i varje situation i våra liv närma oss en situation, kanske ditt eget äktenskap, din fru, din make, dina barn, en jobbig arbetskamrat, en vidrig chef. Och säga, far, vad har du för syn på den här? Vad har du för syn på den här människan? Då börjar vi leva av tro. Det är då vi är öppna för Guds rike. För det perspektivet som fadern bjuder oss in när vi kommer in i hans familj, när vi kommer in i hans territorium, där saker är annorlunda. Där människor är annorlunda i vår synsätt. Därför förlåtelse till exempel är ett ganska intressant perspektiv, vilket jag kan predika någon annan gång om. Men förlåtelse handlar ju aldrig om mitt perspektiv eller den andras perspektiv. Utan egentligen, vad säger Jesus? För vems skull ska vi förlåta? För han har förlåtit oss först. Hans perspektiv. Vi är så fast i våra egna perspektiv. I vår blick som är fast i saker som har hänt tidigare. Orkar ni höra 5 minuter till? Så jag vill utmana dig i att, hur ser du på människor runt omkring dig? Jag brukar säga att det är skillnad på att ha barn och att vara pappa. Det är skillnad på att ha en man och en hustru och att vara en livspartner. Det är skillnad på att jobba med människor och att jobba tillsammans med människor. Och skillnaden ligger i perspektivet, i blicken. Jag jobbar ju inte som pastor idag. Utan jobbar med lite olika saker. Bland annat så jobbar jag med samtal på behandlingshem en helg i månaden som etisk rådgivare. Det är en sekulär titel på präst. Jag har gjort det i 14 år nu. Och det har blivit väldigt, väldigt, väldigt många samtal. Och jag möter killar där ondskans klor verkligen har satt sitt grepp i dem. Och omgivningen, myndigheter, socialkontor, tingsrätter, nära och kära sjunger alla i samma kör. Vi vill inte ha med dig att göra. Du är en fara för oss alla andra, för samhället. Och det är en tanke som kommer ganska så stark när du tar bort droger och kommer bort från ett sammanhang där du har försökt fly från de tankarna. Och det är liksom, påslaget är ganska starkt. Jag är en vidrig människa. Jag har gjort detta och detta och detta. Finns det någon framtid för mig? Och jag sitter i samma rum när jag hör de här berättelserna. För på något sätt så är ju rollen där att de ska liksom våga dela saker de inte vågar dela i något annat sammanhang. Det kan handla om mord. Det kan vara om sexuella brott. Allt vad du kan tänka mellan himmel och jord. Och när de börjar att berätta så sitter jag i min mänsklighet och tänker så här. Ja du. Alltså jag har inte ord för att beskriva det du gör. Men någonting händer där jag måste på någonting tänka så här. Far, vad har du för perspektiv på den här människan? Jag skiter i vad de har gjort. Ser inte på vad de har gjort, utan vad ser du framåt i den här människans liv? Och väldigt många gånger, alltså de bryter ihop och är helt förstörda. Och vi landar kanske någonstans i att, finns det något topp? Då brukar jag säga så här, du kan få låna min Gud. Och de bara, ja, men jag tror inte på Gud. Det är bra, du behöver inte tro, säger jag. Du behöver inte tro. Behöver, absolut inte, men du får låna min Gud så ska du ta hand om honom i 4 veckor. Vad ska jag göra med din Gud i 4 veckor? Jo, du ska prata med honom morgon och kväll i 4 veckor. Och så ska du berätta om allt du har gjort och hur du mår och vad du tänker om dig själv. Och så kommer jag tillbaks 4 veckor senare. Och när jag kommer tillbaka 4 veckor senare, vet jag, har inte gjort någonting. Jag har bara överlämnat min Gud till dem. Och när de kommer in i rummet 4 veckor senare, då är det en annan blick. Och bara, jag vet inte, men det har hänt någonting när jag pratar med din Gud. Vi pratade om det lite grann igår. Flera gånger kommer de och säger så här, det kommer ett ord i mitt huvud som jag inte vet vad det betyder. När jag har bett till, när jag har pratat med din Gud, Daniel. Det är frälst. Vad betyder det? Får jag berätta om det? Ja, skulle du kunna, alltså, men blicken. Alltså, tror du att Jesus lät sig spikas på ett kors för dina synder, för att sen strunta i ditt liv och dina böner? En sak jag har lärt mig genom livet. Jag är 49 år gammal. Jag är halvvägs i tunneln. Det är faktiskt att djävulen är väldigt duktig på att påminna mig om vad jag har gjort. Men den helige ande är väldigt duktig på att påminna om vad Jesus har gjort. Så du kan känna igen vem det är som är sändaren, beroende på vad du tänker. Som min pappa brukar säga, djävulen kan bygga murar men inte tak. Vägen uppåt är aldrig stängt. Han kan inte stänga den. Så låt anden viska idag i ditt öra. Låt anden få tända det där ljuset. Vi ska be om en stund tillsammans. Och be om att uppenbarelse får ske i ditt liv. Att du får bli, att du kan släppa taget om situationer, sammanhang, ord i ditt liv. Och du får ny blick när du går härifrån idag.